Hej alla seriediggare, det här är Anton från Höga Serier som talar. Jag tänkte bara tipsa om vår fantastiska deal som vi har just nu på prempa.nu, där man kan köpa sig 10 lådor shortboxes, perfekt för att samla sina lösnummer. Och just nu har vi ett fantastiskt fördelaktigt pris. Man får alltså 10 lådor för 650 spänn. Alltså 65 kronor per låda. Och köper man 2 eller fler såna här 10-pack, då får man dem för 600 kronor styck. Så hur gör man då för att beställa det här fantastiska erbjudandet eller bara köpa andra serier av oss på prempa.nu? Jo, man mejlar till order@prempa.nu eller gå in på hemsidan så finns det mer detaljer där. Hej och välkomna igen till Hög av serier med Anton Bjurvald och Anders Lundgren.
Som är alltjämt lite rosslig.
Lite rosslig i halsen.
Det hänger kvar länge det här.
Yes. För er som är lite oroliga vad Fred är, så är han fortfarande i USA. Han kommer hem i början av juni. Vi fortsätter hålla flaggan högt.
Och du ska väl åka och hälsa på honom alldeles?
Ja, faktiskt. Och det för oss ju osökt in på det vi vill prata om först det här avsnittet. Nämligen Stockholms internationella seriefestival 2015. Som går av stapeln den 9 och 10 maj. Alltså själva huvudfestivalen. Och sen är det lite satellitgrejer som vanligt.
För evenemang, ja, precis. Så som vi plägar, eftersom det är svårt att klämma in allt som vi vill göra på 2 dagar.
Precis, och då kan jag ju säga att anledningen till att det är kopplat till min resa till USA är för att jag kommer hem den 10 maj, 7 på morgonen.
Du åker direkt flygplatsen.
Från Arlanda till Kulturhuset och NASA-serie.
Ja, det tycker jag är bra.
Så det är tips för er som vill handla mycket och billigt. Kom till Anton på söndagen, för jag kommer vara så jävla punchig, så jag kommer sälja saker och ting för jättebra priser.
Det blir jetlag-pris. Ja, precis. Men det är ju bra. Men ja, det här är ju, har ju tagit upp mycket av min tid de senaste månaderna, kan man säga. Få ihop det här. Och jag är ju oerhört stolt över att få producera den här festivalen tillsammans med mina kollegor igen. Så att det är en fantastisk gästlista som vi har fått ihop. Ja. Måste jag ju tillstå. Jag är väldigt glad över att min resa till Hongkong, som ni ju hört om för 3 år sedan snart, faktiskt har nu bär frukt igen.
Ja.
För att nu har jag lyckats bjuda hit folk från Hongkong Art Center, som har en egen serie. Ett eget seriecenter har öppnat, så här, Comics Home Base.
Ja.
Så att Connie Lam, som är verkställande direktör där, hon kommer hit och ska berätta om den seriekulturen i Hongkong.
Ja,
vilket jag tycker är extremt cool. Och en av de serieskapare som jag upptäckte när jag var i Hongkong hette ju Stella Su. Och hon gör ju väldigt fina och detaljrika bilder om Hongkong.
Ja.
Främst då de delar av Hongkong som håller på att försvinna, eller i vissa fall redan har försvunnit. Hon är en av många i stan som sysslar med att liksom fånga den här väldigt flyktiga staden, eftersom när byggnader blir äldre än 50 år så blir de K-märkta i Hongkong. Så att det är extremt många byggnader som rivs när de är 49 år, kan man väl säga. För att man ska bygga nytt hela tiden. Ja. Och det har ju gjort att, eftersom man har haft kört den stilen så länge, så har det ju, som ni vet, hur svårt det är att bygga nytt i Stockholm.
Ja.
Och det är ju min personliga tolkning av varför det är så, är för att det är fortfarande som ett sånt trauma efter att klara kvarteren rev, som man byggde det här hiskligt fula centrumet som man har nu, liksom Sergels torg och Hötorgsskraporna och så vidare, liksom. Och det gör att folk är rädda att det ska ske igen, liksom, att massa kulturbyggnader ska gå åt fanders. Det är därför som vi fortfarande håller på att träta om vad som ska göras av Slussen, liksom. Fast det är uppenbart att någonting måste ske för att stället håller på att rasa.
Ja.
Men vilket fall som helst, det där sker ju på mycket större skala i Hongkong då, för där river man hela tiden, så att det finns massor med projekt som just är till för att liksom fånga upp de här miljöerna, levnadsöden och sånt som som man inte kommer minnas annars. Och så det är ju en del av hennes projekt. Sen så tecknar hon ju gudabenådat på många andra vis. Ställa så att hon kommer även att ställa ut här i.
Ja, vad roligt.
Samma festival. Det kommer vara den officiella festivalutställningen, kommer ju vara även en introduktion till Hongkongs cirkultur.
Ja.
Så det är ju coolt. Ja, sen då, gästlistan är ju helt bizarr, för vi har så alltså mycket folk, tycker jag. David B från Frankrike, som är aktuell nu på svenska med Epileptisk, som väl är en av hans mest kända serier.
Ja.
Och, men han har gjort fantastiskt mycket bra grejer.
Ja.
Sen har vi, jag är extremt stolt över att jag lyckades bjuda hit Fabio Moon och Gabriel Ba.
Ja, just det.
Brasilianska bröder, som ni kommer få höra lite mer om längre fram här i programmet. Sen har vi ett par exiltecknare som är med i de här hotade ordsatsningen som Kulturhuset är med och driver.
Ja.
Fadi Abu Hassan från Palestina och Arifur Rahman från Bangladesh.
Ja.
Scott Alley från Dark Horse, mitt favoritförlag.
Ja.
Manusförfattare och demonredaktör, får man ju säga. Han ligger bakom ja, mycket av Hellboy-titlarna och sådär.
Ja.
Jobbat jättemycket med Buffyverse och sådär fram till i höstas. Och ja, gjort egna serier som The Devil's Footprints och sådär. Ascoolt att han kom hit.
Ja.
Sen har vi rumänska seriesystrar, Ileana och Maria Surducan, som kommer hit. Sen har vi Angelo Stano, en av tecknaren som var med när Dylan Dog skapades, alltså första som tecknade Dylan Dog.
Ja, det.
När Sklavi hittar på figuren på 70-talet var det.
Ja.
Sen har vi lite finska gäster, J.P. Ahonen. Lite norska, Steffen Kverneland, han kommer ha lite utställning och sådär. Han släpper ju sin bok om Munk på Placebo Press.
Ja.
Sen har vi Anja Dahl och Överby, Sigbjörn Lilleäng och Martin Entzen. Sen har vi ju Piao,
som vi intervjuade för några veckor sedan.
Ja, precis. De åker ju, som de berättar, då, runt på massor med seriemässor och sådär. Så att de har ju sett till att bjuda in sina favoriter som de har träffat. Så det är för oss då rätt okända namn som Natalie Anderson, Jane Mai, Chris Mukai, Arlene Ortiz från USA. Och ett par franska, Violaine Briat, Mathilde Kitte, Valentin Seche och Guillaume Singela. Så att, ja, där kommer man väl få verkligen crème de la crème av indie-serieskapare tack vare dem.
Ja, och sen så är det ju folk som inte kommer, men som kommer med sina gäst, alltså deras verk kommer hit i alla fall.
Ja, ja. Jo, precis.
Så att det ska bli roligt också.
Ja, sen är ju förstås alla i princip svenska serieskapare som man hört talas om de senaste åren kommer ju vara på plats, ja, som sig bör. Jag är extremt stolt över att vi ska få visa Knut Larssons debutfilm. Han är inte bara en fantastisk tecknare, utan nu är han även filmregissör. Så han har gjort en kortfilm som heter Hypnagogia, Send Me the Pillow That You Dream On, som jag ska visa i Klara biografen på, ja, lördag den 9.
Kul!
Det kommer bli extremt coolt. Ja, det händer så himla mycket så att jag...
Ingen nämning, ingen glömning nästan på slutet.
Nej, precis. Vi hinner inte dra igenom så himla mycket mer. Vi kan väl, ja, just det. Folk som är på plats men inte fysiskt.
Ja, just det. Det var det jag menade förut.
Ja, Hisai Iwaoka kommer att intervjuas via Skype.
Ja.
Det har vi faktiskt inte prövat förut på festivalen, så det ska bli intressant.
Ja.
Se hur det går när man har tekniken med sig eller mot sig.
Ja, så det är Simon Lundström som gör intervjun.
Ja.
Där. Och det här sker den 9 maj då, på lördagen.
Precis. Sen en annan stor nyhet för i år är att det blir en särskild ny festival för yngre läsare, unga seriefestivalen, där Serieteket, som ju arrangerar Stockholms internationella seriefestival tillsammans med en massa samarbetspartners, får nu uppbackning av barnbiblioteken i huset.
Ja, vad kul.
Så att det är rum för barn 10-13 och för de lite äldre då, Lava bibliotek och verkstad, som kommer att göra arrangemang parallellt med våra då.
Mm.
Så att det känns väldigt skojigt. Ja, men sen får vi nog hänvisa till nätet, tror jag. Står ju massor på Cineteket-bloggen, till exempel med fullödiga presentationer av eventuella människor som jag kan ha glömt bort. Och sen finns det även på Facebook fantastisk fanart, ja, inspirerad av Lina Neidestams oerhört tjusiga affischillustration som, yes, jag är väldigt glad över.
Ja, väldigt,
ja, så att, ja, det kommer bli en mäktig festival. Jag hoppas att vi ses i Vimlet där.
Ja.
9-10.
Yes, jag kommer som sagt vara där den 10.
Ja.
Kommer vara punch drunk love.
Ja, det blir, det blir jättebra.
Yes. Och vi har fått reda på i veckan att Frank Millers, ska man säga, bejublade
Dark Knight Strikes Again.
Just det.
Får en uppföljare.
Precis.
För det är den scenen som ingen pratar om i det här sammanhanget, utan nu pratar man om att det blir en ny uppföljare på Dark Knight Returns.
Ja. Och vi som har läst Dark Knight Strikes Again kan väl säga att den är ju inte riktigt lika bra som Dark Knight Returns. Den är väldigt mycket mer flummig, om man säger så, och udda.
Men inte utan festliga inslag, ska man ju säga. Men med just att det är långt ifrån en värdig uppföljare.
Ja.
Så att det nu kommer en till som heter Dark Knight
3,
The Master Race.
Ja.
Känns ju som, ja, man vet inte riktigt vad...
Man ska skratta eller gråta.
Nej, vad kommer det hända med det här? Frank Miller, kan han göra en serie som är något sånär normal igen?
Ja, man kan.
Vad man nu ska prata om, vad normalitet och så vidare, är ju ett tändbart begrepp, men just att en serie som man kan förstå på något plan.
Ja, och som med tanke på att den kommande nästa års Superman vs. Batman nu verkar vara mer och mer Dark Knight
Returns
influerad. Ja. Det kanske ska bli intressant hur det här hamnar och sådär.
Ja.
Han gjorde ju Holy Terror som skulle varit en Holy Batman egentligen. Men här är Holy Terror Batman.
Holy Terror Batman, men det blir Holy Terror The Fox.
Ja. Så att vi får se. Det är så här, hade det varit... Ja,
för 20 år sedan hade jag nog sett fram emot det här mer än jag gör nu, kan man säga.
Precis.
För att nu har Frank Miller, i både som serieskapare och som privatperson, vilket man ju kanske inte ska bry sig om när man läser serier, kan man ju tycka, men för mig är det ofta så att när folk börjar gå utanför reservationen för att röra sig med svengelska uttryck privat, så har jag väl svårt att ta deras skapande på allvar efter det, tyvärr.
Ja.
Så att jag menar, ja, han är naggat på sitt förtroendekapital på många olika plan.
Ja.
Så kan man väl uttrycka det. Men i alla fall...
Men det är ju inte att man blir mindre nyfiken på vad han kommer
göra. Nej, jag kommer ju definitivt skaffa det här, för att om han är lika frispråkig i den här som han har varit i Holy Terror, vilket han förmodligen inte får för DC, så någon, i alla fall någonting av den ideologiska sprängkraft som man ville ge till Holy Terror, om man får in det, så är det ju väldigt intressant att se vad han kommer undan med.
Ja, och med tanke på att titeln The Master Race känns ju inte helt kontroversiellt, om man säger så.
Nej.
Vi kan ju gå vidare till någonting som, apropå filmatiseringar, de har ju släppt första bilderna på Jared Letos Jokern från uppkommande Suicide Squad-filmen.
Ja, just det.
Som kommer. Och då är det många som har reagerat på att han är väldigt tatuerad, och han har tatueringar i ansiktet, och han har någon form av silvertänder, och han är... Mm. Många säger att han är väldigt lik... Många har dragit paralleller till 90-talets goth-rockare som Marilyn Manson och Slipknot och sådana saker, och menar att det här är inte den Jokern vi ville se och sådana saker. Men jag tycker att det är väl en tolkning av det. Jag har ett stort förtroende för Jared Leto, för han har gjort så jävla mycket intressanta val.
Jo.
Så kanske inte alla har gått hem, men jag tycker att det är roligare än att någon kommer in och gör... Alltså det är, oavsett hur han skulle välja att göra Jokern, så skulle ju folk ha åsikter liksom, så att,
ja. Jo, men det, så är det alltid. Men det är klart att det här blir ju en, som du säger, med god Jokern. Och det är väl nu när det kommer inte så många år efter
Heath Ledger.
Heath Ledger i The Dark Knight, så det är klart att då vill folk ha mer av det kanske egentligen. Mm. Fast det hade varit konstnärligt självmord för Jared Leto att försöka efterlikna den, så det är klart att han
måste göra någonting
dragit åt ett helt annat håll. Mm. Så att det är väl, sen som sagt vad det gäller designval och sånt där, det kan man ju alltid ha åsikter, men den går väl ganska i ton med den märkliga jokern som har dykt upp liksom i Scott Snyders senare.
Ja, och han har ju definitivt den här väldigt tunna fysiken som den här jokern har. Så att, men det ska bli intressant att se. Jag är inte alls lika upprörd som internet är.
Nej, eftersom jag inte bryr mig så här jättemycket om filmtolkningar, så nej, jag kan inte uppbåda någon.
Och det är inte bara för att det är dagen efter kulturnatten.
Nej, men upprörd blir jag definitivt inte liksom.
Och sen så ska vi prata om förra veckan, så pratade vi om att Frank Cho hade varit på hal is med sina ritningar av Spider-Gwen
som
Spider-Woman i Manara-hyllningen parodin eller vad man ska säga, vad det nu var för någonting. Men han gjorde ju flera andra sen, det är inte bara de som du och jag pratade om, utan han gjorde en med där
Darth Vader tror jag han gjorde.
Han gjorde en med Wonder Woman där hon så där står i samma pås och säger fan, jag måste få upp mina sales på något sätt, så där. Och så där, så att det var liksom
han bara fortsatte driva skämtet in i kaklet.
Ja, precis. Men vad han faktiskt gjorde bra var att han fick in en massa pengar för folk som köpte de här omslagen som han gjorde, och alla pengarna han tjänar på dem kommer gå till en stiftelse som arbetar med för kvinnor som har varit utsatta för misshandel inom
nära relationer, som det precis kallas.
Så att, och det blir vi väldigt glada för. Då kan man på något sätt ta
tar en märklig uppmärksamhet kring någonting extremt nonsensartat att göra något till någonting positivt.
Ja,
till
precis. Sen kan man tycka vad man vill om Frank Cho, men det är svårt att säga emot att han ändå väljer att göra så här. Det är bra. Sen kan man ju diskutera varför han gör det, men förhoppningsvis för att han tycker att det är en väldigt bra organisation. Han har jobbat med dem för det tidigare, så att det är väl bra. Och när vi ändå håller på och pratar om vad heter det, hjältar som inte riktigt är, som klantar sig lite grann, så satt ju Jeremy Renner och Chris Evans, de fick en fråga om Black Widow i en av en miljon olika intervjuer inför Avengers-filmen. Och för att hon började som en karaktär som var med Tony Stark i Iron Man 2, och sen så var hon med Jeremy Renner i Avengers, och sen så var hon med Chris Evans i alltså bara att karaktären, att hon liksom bytte hjälte som hon på något sätt hjälpte sådär. Och då ställdes frågan på ett sätt som fick dem att bli så här fnissiga och fåniga och börja snacka om att hon liksom sådär var lösfotad för att hon inte kunde välja vilken hjälte hon skulle hänga med och såna saker.
Okay.
Och det blev rätt snabbt rätt grabbigt, fast de hade liksom kul för att de på något sätt triggade varandra, och det var lite så att de glömde att de satt i en intervju som skulle gå ut i hela världen så där.
Okay.
Och båda två gick ut efteråt direkt och var så där, vi ber om ursäkt, vi hamnade i ett läge där vi gjorde bort oss liksom, så här, ska vi inte hålla på, vi ber om ursäkt liksom, så.
Okay.
Men och det kan man väl säga vad man vill om, men jag tycker det som är skönt är att det är liksom inga så här, de fattade direkt att de hade gjort bort sig lite grann så där. Och om man lyssnar på intervjun så kan vi säga så här att det är väl snarare en det är ett skämt som de driver för långt, men som de hade, de gjort det privat hade jag inte haft några problem med att de satt och skämtade, för det är ett abstrakt absurt skämt liksom som de håller på med.
Mm-hmm.
Problemet är ju att de gör det inför en hel publik av människor som ser upp till dem liksom så där.
Ja.
Så att ja.
Okej.
Okay. Ja, så jag ville i alla fall bara nämna det, som att vi ska prata om Avengers senare.
Age of Ultron.
Ja. Men först är det dags, eftersom att det är sista avsnittet i april månad. Nej, det är det. Jo, det är det. Sista avsnittet i april månad, så tänkte vi tipsa om lite previews ur previewskatalogen för maj. Vad ni nu då ska gå in på prempa.nu och beställa, eller ja.
Ja, det tycker jag ska göra.
Så att som vanligt så har vi har faktiskt fått Freddys, han har skickat per mail sina förslag, så att vi kan väl börja med hans grejer.
Ja. Var det din sista rom och cola som kom tillbaka till?
Ja, sorry.
Gäspa lite. Ja, i alla fall. Anton vill ge till...
Nej, Freddy får börja med sig.
Freddy till Freddy här.
Just det.
Titta där, där är Freddy i mitten.
Ja,
Freddy vill ge sig själv Island nummer ett.
Ja.
Det är en Emma Rios och Brandon Graham som ju, ja, vi kan tala med Freddys egna ord. En av mina favoritförfattare tillsammans med en av mina favorittecknare, större no-brainer får man leta efter. Mm. Brandon Graham känner jag främst från när jag gör ganska flippade science fiction-historier. Mm. Multiple Warheads till exempel finns en samling som han gjort. Emma Rios gjorde Pretty Deadly förra året.
Ja.
Som var någon hård western story.
Yes.
Efter vad jag förstod.
Ja.
Sen en bubblare som man vill ha till sig själv är ju Astro Boy Omnibus volym 1. Från Dark Horse Comics. Astro Boy är ju en fantastiskt rolig serie för en främst riktad till en yngre läsekrets. Ja. Får man säga.
Men en klassiker, det är ju någonting som man alla vad heter det, manga entusiaster eller serieentusiaster överlag med självrespekt ska ju ha en Tezuka-serie i bokhyllan, tycker man.
Ja,
och då kan man ju välja just Astro Boy. Och i det här definitivt. Fallet, den här omnibussen då, som Dark Horse ser ut, det är 700 sidor för $20. Det är svårslaget.
Det är absurt billigt för jag menar, de
tidigare blir rätt lågt.
Liksom. Ja, tidigare har de ju släppt de här små pocketarna där man får väl ett äventyr.
Mm.
I stöten liksom.
Ja,
ja, sen vill du läsa vad han ska ge till
ja,
dig?
Ja, till mig så ger han The New Deal, som är alltså en graphic novel, eller på att säga. Alltså det är ett seriealbum rakt upp och ner. Men vad ska jag säga, va? Det är alltså inget som har givits ut i
lösnummer.
Nej. Men i alla fall Jonathan Case har skrivit och tecknat, och det är mordmysterier, humor och grejer.
Ja,
från 30-talets New York.
Ja. Jag förra året så recenserade jag Green River Killer.
Ja.
Av Jonathan, som var Jonathan Cays första.
Ja, tror jag till och med i år faktiskt.
Var det i år?
Ja, ja, hur som helst, det går att söka i arkivet och hitta.
Ja. Ja. Det kan vara så faktiskt. Men i vilket fall som helst, den var ju riktigt bra.
Ja.
Ond seriemördar historia. Här verkar ju vara lite mer lättsam ton i, som sagt, 1930-tals New York. Så det ska bli skoj att se hur han hanterar detta.
Ja.
Johnson Cage.
Sen har han gett en bubblare till mig också, men det är faktiskt en som jag har valt till mig själv, så att vi kan ta det senare.
Ja.
Och sen så till Anders då, så vill Fredde ge The Crooked Man. En hämndhistoria i San Francisco under jordbävningen 1906. Och Elizabeth Breitweiser har varit med och gjort.
Som
vi känner igen från
Fatal.
Ja.
Och Winter Soldier, massa väldigt bra föreläggare. Var ju faktiskt en av de som blev nominerad. För Eisner-nomineringarna offentliggjordes ju här under den gångna veckan. Och vi var ju väldigt glada över att se att det är en jättelång lista, så vi länkade till den på vårt Twitterflöde, men kan ju inte gå igenom allt detta. Nej. Nu, men vi var ju eftersom vi har så oerhört god smak, så var ju många av våra favoriter förra året med. Du hade ju Jay Bird,
ja,
av Ahonen, va?
Ja, precis.
Så hade vi The Giant Beard That Was Evil.
Ja, just det, som
Fred,
det var väldigt fiktigt.
Och sen hade vi Multiversity förstås, då, som jag tyckte var nog första, ja, min första plats för bästa tidning från förra året, helt klart.
Men vi tänkte väl gå igenom Eisner när vi väl får vinnare, helt enkelt.
Ja,
så kör vi lite mer större genomgång och sådär.
Ja, kommer vi prata mer om det, men kommer bara att tänka på den nu lite som hastigast.
Sen har han en bubbla till dig också, det är ju Star Wars Lando.
Ja.
Lando Calrissian får en egen serie av, och då är det del 1 och 2 man kan beställa redan nu i maj, så att det är en femnummer serie som kommer.
Det är Alex Maleev som tecknar i alla fall. Jag tror inte ihåg vem som skrev det.
Nej, men det var ett namn jag kände igen. Jag har också glömt att skriva ner. Men Alex Maleev är ju väldigt bra. Så det ska bli kul.
Ja, ska vi.
Jag kan gå ut och ta vad jag då, eftersom att jag
ja.
Yes, jag tänker ge till Freddy Alien Salvation av Dave Gibbons och Mike Mignola.
Ja,
varför inte?
Den kommer i hardcover. Jag var faktiskt inne på att ge den till dig, men sen hittade jag någonting annat för att jag såg att du hade gett den till Freddy. Men den är ju, den är riktigt bra faktiskt.
Ja.
Av alla de här Aliens-serierna så håller jag den väldigt högt.
Mm.
Just för att, ja, bra tecknat och allting sånt där. Och den håller sig ganska fritt till övrig
mytologi
och så. Ja. För att annars gillar jag ju bäst de allra första Aliens-serierna som Dark Horse gav ut. De som följer direkt på tvåan.
Mm.
Är ju bra. Sen så tycker jag att det blir lite extremt repetitivt faktiskt. Mycket så här forskningsstationer och bara, nej, de slapp ut igen!
Nej!
Jobbigt. Ja. Hey, I thought we could weaponize this!
Men det gäller ju bara att fixa celler som är extremt basiska så att syran inte tar sig ut.
Nej, precis. Ja.
Och sen min bubblare är Robocopper, som är alltså en av de här steampunk-serierna som ja, det är något litet obskyrt förlag som ibland gör lite små grejer. Så att det är alltså Robocop i viktorianska England, fast som android-robot.
Pistons
och grejer. Marshall Naylor och David Hutchinson är det som är den, för den var mest på score. Till dig, du får Mad Max Fury Road, som är helt enkelt en fristående one shot, eller lite tjockare one shot, som ska knytas ihop med filmen som kommer i sommar. Och då är det bland annat George Miller som har varit med och skrivit. Jag vet inte hur mycket han har varit med, men det är
han har kollat på monster, ja, sagt. Säkert. Ja, men okej.
Ja,
eller kör på.
Han har kollat på sedelbunten han fick för morgonen.
Något sånt.
Ja. Och sen så får du det här är något som du ska spara, känner jag, till nästa jul, för det är nämligen Lobster Johnson A Chain Forged in Life, som är sin där
jultomthistoria.
I Lobster Johnson räddar jultomten.
Ja.
Det är ju perfekt.
Det är bra. Det som jag mös till när jag såg denna i katalogen var ju faktiskt att Troy Nixie tillbaka i seriesvängen. Han tyckte att det var så jobbigt att arbeta med serier. Mm. Så han gav sig på film istället, vilket ju känns som en om möjligt ännu mer svår sonderad bransch och så här, ja, få green light på projekt och sånt.
Mm.
Jag fattar inte riktigt hur man kan tycker att det är jobbigare seriesvängen, men jag vet ju inte vad Troy Nixie varit med om, men han har i alla fall gjort flera festliga projekt tillsammans med Mike Mignola tidigare, som Jenny Finn, Doom Messiah och Trout.
Mm.
Så, ja, mycket så här fiskbaserade jävelskaper kan man väl säga. Nu ska han vara med här och göra en Lobster Johnson-serie, det kan ju inte bli fel liksom. Mm. Och så är det ett fint omslag av Tom Chisondrick.
Yes. Och sen så har vi, till mig då har jag tagit samma den som Freddy hade som bubblare, nämligen We Stand On Guard nummer 1 av Brian K. Vaughan och Steve Scroccia, som är på Image då. Och vad det handlar om är att USA invaderar Kanada, så det handlar om
500 år eller 50 år in i framtiden.
Precis, och då handlar det om ett kanadensisk
motståndsrörelse
mot den amerikanska invaderings vad heter det, armén då. Så att, och där är Brian K. Vaughan, jag gillar ju, så att, och jag menar, varje serie som tar en del av kanadensiska nationalsången och gör We Stand On Guard For Thee, sjunger man ju i kanadenska national. Så det är vackert, så det kör vi på. Och sen så hade jag då, min bubblare till mig själv är lite så när man kan komma Guilty Pleasures, som nämligen Barbed Wire.
Ja.
Med denna fantastiska film som kom med Pam Anderson.
Var det främst filmen du är mer bekant med filmen än serien?
I det, ja. Men det ska bli kul att läsa vad Chris Warner och Patrick Olyphe gör av Barbed Wire, som kommer som ny serie på Dark Horse.
Ja, en ny start där för Barbed Wire. Det, ja, hon är ju en sorts postapokalyptisk Bounty Hunter historia.
Mm.
Med en kickass dam i huvudrollen.
Yes.
Det är ju
och det är absolut roligaste försöket till att koppla, vad heter det, låg kultur får jag väl säga om filmen till högkultur, är att de påstår att den filmen egentligen är en remake av Casablanca. Det tycker jag är jättekul. Ja, det är min skönaste claim to. Nej, men det handlar inte alls om Pamela Andersons fysik. Vi ville berätta.
Ja, don't call me babe.
Ungefär. Ja, hur som helst. Anders, du får berätta.
Ja, nu till dig tänkte jag, nu du ändå var inne på det här cheesecake-artade, så tänkte jag ju att du skulle få Red One, som ju du faktiskt läste väl första numret av.
Ja, eller jag var väldigt nyfiken på i alla fall.
Ja. Nu har du kunnat trade weight det här. Nu kommer en hardcover.
Ja.
Och Xavier Dorison och paret Dodsons som har gjort. Det är ju om en en rysk hemlig agent som skickas till USA för att bli någon sorts femte kolonnare där. Och
så hon kör
eller infiltrera USA helt enkelt.
Ja, precis. Och hon kör bland annat såna här stock car racing och grejer.
Ja, kan bli bra. Mm. Freddy gillar ju science fiction och är inte rädd för att testa nya serier, så att jag tänkte att The Spire kan ju vara något för honom.
Ja.
Det är Simon Spurrier och Jeff Stokely som gjorde tidigare den Six Gun Gorilla.
Som just det, som jag skulle vilja läsa mer av, men som jag bara har hört bra grejer om. Så att, och Freddy var ju rätt förtjust i det han läste för ett och ett halvt år sedan, tror jag.
Ja, coolt. Sen till mig själv så tänkte jag en serie som jag faktiskt inte är bekant med. Så att det blir en lite så här märklig introduktion, men Thunder Agents 50th Anniversary Special. Det är ju främst för att Wally Wood har tecknat, som jag är väldigt sugen på den. Och då får man väl i alla fall en liten känsla för vad det är för typ av serie med, ja, det är massa pinups och rariteter som de har samlat här från IDW. Och den är ju dessutom en del av IDW's EC Cover Month.
Ja, och det ska man hålla koll på, för det är flera massvis med serier som får klassiska EC
omslag. Ja,
Ghostbusters och Turtles och massa andra.
Jättesnygga.
Ja.
Okej, sen har ju som bubblare till mig själv har jag tagit The Hellboy 100 Project.
Ja.
Det är ju, ja, man har bett 100 olika tecknare att göra sina egna omslag till Hellboy BPRD. Och sen har man väl, så vet jag förstår, auktionerat ut de här och nu även samlat i bokform, och så går intäkterna till The Hero Initiative, som är en organisation som samlar pengar till serieskapare i ekonomiskt trångmål. Ja. Ofta är det tyvärr att folk har blivit sjuka och inte kan betala sina sjukhusräkningar. Ja. Då går The Hero Initiative in och hjälper folk så att de kan få operationer eller vård som de behöver. Ja. Om jag prasslar lite med mina halstabletter, för som jag har, så håller min hals på att lägga ner här. Vi har ju faktiskt en Avengers recension kvar.
Att ta sig igenom det, precis. Men det Hero Initiative är ju alltid värt att stötta när man kan, helt enkelt.
Ja, precis.
Men så då ska vi kliva över då till vår samrecension, det vill säga Avengers Ages of Ultron, regisserad av Joss Whedon.
Ja.
Med halva Hollywood i huvudrollen, kan man säga.
Ja,
ja.
Väldigt mycket folk var det.
Ja, nytillkomna är ju de tre skurkarna, i alla fall initialt, eller fyra som man kunna säga, det vill säga
Andy Serkis som Claw.
Ja. James Spader som Ultron och eller ja, rösten till Ultron, och jag gissar en del av röstkod eller själva motion capture gain också.
Ja.
Plus Olsen, förnamn undkommer mig just nu, och Aaron Johnson, som båda två gjorde Godzilla tillsammans förra sommaren, som spelar Quicksilver och
Scarlet Witch.
Yes, precis. Syskonen. Syskonen
där. Ja. Sen har vi en till filur där som, ja just det, nu drog vi bara skurkarna. Men ja, i alla fall, vi återkommer
till det. Men
ja,
det här är alltså en fortsättning på, man skulle kunna säga att det är en fortsättning på Captain America Winter Soldier egentligen, där S.H.I.E.L.D. har upplösts, eftersom att det visade sig att halva S.H.I.E.L.D. egentligen var Hydra. Och i Captain America Winter Soldier, spoilers om ni inte har sett den filmen. Men och nu är ju Avengers ett mer sammansvetsat gäng som röjer på och jagar efter en ondskefull Hydra-agent, doktor, vad han heter,
Baron von Strucker,
precis. Och det här, om man vill, så kan man läsa en serie som bryggar de här två filmerna, om man vill, som förklarar den här situationen i det här påhittade öststatslandet
Sokovia,
precis. Där folket inte alls gillar att Avengers är där och bråkar hit och dit. Hur som helst. Och vi ska väl kanske inte gå in på handlingen så jättemycket, för det var inte jättemycket handling att hänga julgran, enligt mig.
Nej, men det är väl grundförutsatsen. Alltså det är ju bakgrunden. Sen så det som händer är att som en del i det här så får ju Iron Man, Tony Stark, idén. Han lider ju fortfarande av sin posttraumatiska stress.
Ja.
Efter att nästan ha dött under Battle of New York, som han hänvisar mycket till i den första Avengers-filmen. Och sen så får ju han en liten mental knuff av Scarlet Witch i ett känsligt ögonblick, vilket ju driver honom över någon sorts vansinnesgräns, så att han får för sig att han verkligen måste slå en järnring, som man uttrycker det, en skyddande järnring av rustningar runt jorden.
Ja.
Så han lyckas sweet-talka Bruce Banner till att hjälpa honom att fixa en artificiell intelligens.
Yes.
Så det som händer är att han egentligen fullföljer Baron von Struckers
planer
åt honom.
Ja.
Och sen så går ju det mycket riktigt helt åt helvete.
Ja.
Och Ultron föds och kommer ju på, ja, han kommer till en adekvata slutsatsen att mänskligheten är väldigt dålig för jorden som helhet. Så vad gör vi då? Det är lika bra att börja om från början.
Ja.
Börja om på nytt.
Ja. Han hänvisar ju till både Moses och dinosauriernas utrotande och såna saker.
Ja, precis. Han kör hela paketet, för han har ju mördat i sig hela mänsklighetens vetande. Och
hela internet.
Hela internets vetande. Ja, precis. Hela internet han tog i sig.
Ja.
Och då fattar man ju hur illa det kan bli med alla jävla troll liksom.
Precis. Konstigt att han inte bara sätter sig ett hörn och bara fastnar i en sån här porr och kattloop i.
Ja, just det. Det hade ju varit mer kanske troligt egentligen. Ja. Men,
hur som helst.
Men i alla fall, så är det inte. Utan det här är ju en actionfilm. Så att det blir ju snabbt en kamp mot klockan, för man ska liksom fatta hur ska han åstadkomma denna världsförintande insats. Och
Etch-a-sketch-lösningen.
Ja.
Skakar den och bara börja från början igen.
Ja, precis. Och nu uttrycker jag nästan lite som sympati för den här idén. Det är klart att mänskligheten är ju inte så bra för jorden, men
inte alltid i alla fall.
Nej, men man ska ju tänka på det, att om man ska spränga allting så kommer även kaninerna och aporna att gå åt.
Ja,
precis. Och katterna.
Ja, hans lösning tar ju inte riktigt. Den tar ju hand om allt levande liv.
Ja, så att nej, don't go there.
Nej.
Vi kan säga så. Men i alla fall, vad som blir följden av de här premisserna, det är ju att tyvärr en film som jag tycker dras med, om vi ska ta de negativa grejerna först, för det finns ju mycket som är positivt med den också.
Ja.
Men det är ju väldiga tempoproblem, skulle jag vilja säga.
Ja.
Den filmen, man märker att de vill röja på liksom, men så den som den här flosken som jag vann en floskeltävling med förra året, de gasar och bromsar samtidigt.
Ja.
För att liksom den är ju så här fullt ställ i vissa scener, och sen så bara får vi Clint Bartons Country Retreat.
Ja.
Och så bara hänger alla på en jävla hemlig bondgård som Clint Barton har tillsammans med sin fru och sina barn. Och Tony Stark och Captain America, Steve Rogers, hugger ved. Black Widow och Bruce Banner flörtar.
Ja.
Och så vidare och så vidare. Det är liksom, saker går i stå. Sen så trycker de in också någon jävla sidohistoria där, bara för att Stellan Skarsgård måste ju vara med. Han kontrakterade att vara med. Att det är väldigt roligt att de brukar ju så här etablera saker in absurdum i Marvel-filmer. Här på en kafferast drar bara Thor till någon Odens gamla seendets brunn.
Ja, Mimers
brunn. Mimers well. Och hoppar i, och sen så får en vision om vad som bokstavligt talat om vad som ska ske för att lösa det här.
Ja. För mig är det den största negativa. Jag tycker inte att det är något problem med att det lugnar ner sig. Jag gillar det. Men däremot det här med att det är sådär, okej, nu har vi byggt upp ett problem här. Och så löser vi det genom bara sådär. Alltså det går alldeles för fort. Hela den här grejen med Tors, hur, alltså vad det handlar ju om att de på något sätt ska kunna lita på Vision då, som sen dyker upp.
Ja, för det var ju en stora positiva grejen för mig. Jag hade hållit mig borta från spoilers själv då. Så jag blev faktiskt genuint överraskad. Vad fan är det här? Vision föds liksom i den här filmen. Jag blev överraskad och väldigt glatt över.
Vision är ju cool.
Ascool.
Men jag ska bara säga det, att för mig är problemet att hela den grejen handlar ju om att de måste kunna lita på Vision. Och då har de bara, de gör det väldigt snyggt i en scen när alla ska försöka lyfta Tors hammare.
Ja.
De etablerar att det är bara en person som kan, och det är Tor, för att han är rättmätt och värdig liksom. Men alltså, den scenen hade kanske räckt. Men sen är hela den här liksom så här, men det här är alltså, Tors insats i den här filmen vad gäller förhandlingen framåt är, tycker jag, nästan skamligt dåligt gjort. Men annars så, Och det är det som drar ner det. Och det drar ner det att det är alldeles för mycket karaktärer som alla ska ha ett ark liksom.
Ja,
det hade behövt vara tre filmer det här för att man skulle kunna hinna utforska alla karaktärer. Jag tycker det är skitkonstigt att man inte har gjort en Black Widow och Hawkeye-film, för då hade man kunnat ta hela den grejen. Ja. Det är skittråkigt att de inte gjort en individuell Hulk-film, för de kunde ha tagit den grejen också. Men de ska vidare, för det är Avengers som säljer. Så vi måste få ut en Avengers-film fort som fan. Tre år mellan varje film, det är nästan för lång tid liksom.
Ja, just det.
Och de faller lite på eget grepp på det. Med det sagt så är det ju massvis med grejer som är skithäftiga i den här filmen. Och det är ju underhållning väldigt många gånger.
Jo, men för att som sagt Joss Whedons känsla för en sån här stor ensemble är ju ändå tadelfri, får man ju säga. Just även om tempoproblemen och sådär är ju en del av det. Men hur han, alla får liksom en, någon, så här, alla har ju någon jävla replik som bara sätter sig i huvudet direkt liksom. När Tony Stark gör någon sån här Eugene O'Neill-referens liksom, och min favorit med för Håka är ju när han bara Who would know? Nobody would have.
Ja, det är jätteroligt.
Ja, när han bara vill skjuta Quicksilver.
Ja. Och sen så gillar jag ju, vad heter det Wanda Maximoffs hennes breakdown när jag ska inte spoila för mycket, men hon har en scen där hon bara som är fantastiskt bra.
Jo.
Och sen också vad jag säger, just den här Iron Man, Tony Stark, det här när han citerar Will Chamberlain, säger peace in our time liksom. Och bara säger men det hände ju någonting mer efter att Will Chamberlain hade skrivit på det där pappret. Och det är också ett snygg blinkning liksom, sådär.
Ja, självuppfyllande profetia blev det ju. Jo, men så att det finns mycket som stämmer, och en del actionsekvenser är ju helt otroliga. Man blir ju rätt tagen av det. Och en intressant grej är ju, som de kanske tagit till sig lite kritik av, nästan lite för mycket av, att det var ju många som reagerade på att det är en extremt okänslig stämning, i kall stämning, Winter Soldier.
Ja.
Man fattar att det är jävligt mycket collateral damage, liksom folk som dör som man aldrig får se lyckligtvis, för att det skulle bli för en jobbig film liksom. Här så har man ju tagit fasta på det, så att det blir en nästan absurd så här räddningsinsats mot den här sokovianska staden då.
Ja. När Quicksilver röjer framför tåget, det är också så här. Det är coolt, men det är också.
Jo, men det som sagt, ni hör, det finns, den här filmen är ju verkligen späckad på gott och ont liksom, så att jag måste se den igen innan jag kan ge egentligen en slutbetyg, känner jag.
Jag håller med faktiskt. Just men det, nu ligger den på en 3 av 4 av mig för mig. Men jag behöver se om den för att kunna ge ett slutgiltigt.
Ja, för att det är som sagt, men det är inte så som jag kände när jag såg liksom Winter Soldier och Guardians of the Galaxy. Där var man i filmen hela tiden. Jag släppte aldrig taget med lite olika knep liksom. Men här så hamnar jag liksom utanför filmen alldeles för ofta. Det jag liksom börjar så här, sitta och analysera, som man, ja, jag är ju skadad för jag sysslar med filmkritik och seriekritik liksom, så bara, men vad fan, hur tänkte de här? Och det är ju inte, så ska det inte vara när man ser den här typen av rulle, tycker jag.
Nej.
Utan där, då ska man ju
vara insugen helt.
Ja, för det, alltså, så jag tycker att Age of Ultron är i sluttampen, så är det ändå ett steg tillbaka för Marvel-filmerna tyvärr alltså. Inte det stora kliv framåt som jag trodde att det potentiellt skulle kunna vara liksom. Om man jämför med de två filmerna förra året, som är något av det bästa de har åstadkommit någonsin, så känns det här som en sån här övertrifierad, men fortfarande god, men liksom lite för söt bakelse på något sätt. Man, det är någonting som inte klaffar liksom.
Jo, men om man kollar, för mig är det ju Avengers, jag tyckte väldigt mycket om Avengers, och sen kom Iron Man 3 som jag gillade, och sen kom Thor Dark World som var okej, men inte nu så.
Nej.
Men sen kom Captain America, och sen kom Guardians, så det är liksom i princip att 4 av de 5 senaste Marvel-filmerna har varit de som varit så här, fan vad bra de gör det. Och sen när de kliver tillbaka till någonting som känns som de sämre i första omgången liksom, så där, då blir man lite så här, Jag vet ju att ni kan bättre liksom.
Ja, precis.
Men jag vill bara lägga till en sak innan vi avslutar den här recensionen. Vill bara säga att de öppnar ju för en fantastisk Black Panther-film med Andy Serkis som skurken.
Ja. Det är, Andy Serkis är verkligen framgång. Andy Serkis är asbra.
Han går ju verkligen från klarhet till klarhet som en av kanske de mest fascinerande karaktärsskådespelarna
jag har ju alltid gillat Andy Serkis liksom, och här han verkligen, som man brukar säga, ja, men han dominerar ju de här scenerna han är med i. Och sen är det ju han som får stå för en Empire Strikes Back hyllningen så fattar ni vad som händer. Den stackars Irving Claw.
Ja, han har käkat mycket äggvita och kyckling, ångkokt kyckling också. Han var jävla bitig alltså.
Ja. Han lägger det,
men det är också han som har all den här motion capture som de har gjort i den här filmen. Är det han som har, han har varit konsult på det för det, så han jobbar ju mycket med sånt, så att det är häftigt.
Ascoolt. Ja, nej, men så att det är definitivt en film som vi kan rekommendera, för att om man gillar Marvel, absolut, så måste man ju se den liksom. Och Marvel-filmerna är ju de roligaste superhjältefilmerna. Det är ju ingen snack om saken, men det blir ändå en stark tvåa för mig liksom, för att jag fattar inte riktigt hur de har tänkt i många många avseenden så. Men ändå sevärd.
Ja. Så då kan vi ju gå vidare till det vi har läst den här veckan. Men du Anders, du får vi vänta en liten stund, för jag har faktiskt läst, apropå serie för unga, så har jag fått tilldelat mig ett litet recensionsexemplar av John Holmvalls Trollskogen, som
först ut på Rabena Sjögrens barnseriesatsning
är det väl, va? Ja, eller en av de första i alla fall. Det här är alltså en en sagoserie, ett gäng olika sagoserier med varianter på klassiska serier eller klassiska historier skulle jag säga. Bortbytingen är en historia om ett människobarn och ett trollbarn som byter plats.
Okej.
Och sådär, och sen så är det lite andra historier också utöver den. Och jag ska säga så här, att jag tycker att det är ju fantastiskt tecknat alltså. Det är väldigt bauerskt. John Bauer, vibbarna ligger
lite Bauer, lite Elsa Beskow, lite Brian Froud ser jag i bakgrunden för John Holmvall, men det är han har tagit de influenserna och gjort en egen stil.
Ja, absolut. Det är verkligen jätteduktigt, och det här är, jag tycker att den är rolig. Den är jätterolig och den jobbar väldigt mycket med mörker och ljus på ett väldigt livfullt sätt tycker jag. Men det som är problemet, och det här kanske är, jag vet inte, vi får diskutera det här, men jag tycker att den är lite slarvigt skriven. Den är väldigt vackert tecknad, men den är lite slarvigt skriven. Okay. Jag tycker att det finns meningar och repliker och händelser i den här serien som, ja, om jag ska vara fördomsfull, handlar om att man har skrivit för barn och tycker att vi kommer undan med det här, för det är ingen som kommer ifrågasätta oss lite så. Och det kanske inte alls är sant. Det kanske är precis, jag vet inte, men det är den vibben jag får i alla fall av texten. Med det sagt så kanske det är, alltså teckningarna är så fantastiskt bra gjorda och detaljerade och intressanta så att det berättas mer och bättre i bilderna än vad det berättas i text.
Synd på så rara ärtor kanske.
Ja, lite grann. Ibland så får jag lite känslan av att det är någon som inte har översatt det här riktigt rätt. Men så vet jag att min erfarenhet säger mig att är det här original? Ja, precis. Det står ingenting om någon översättning någonstans här. Så att, jag vet inte. Och det är också lite udda tonläge, för ibland är den riktigt så här grim, läskig liksom. Och ibland är den nästan lite för glättig i tonen liksom sådär.
Okay.
I samma historia om man säger så.
Aha, okay.
På ett sätt som inte riktigt funkar tycker jag. Men trollen och älvorna och allt det magiska är alldeles fantastiskt, så att jag är väldigt väldigt förtjust i den här serien.
Både och ska jag säga, för du är också ganska kritisk.
Ja,
de är rätt hårt.
Jag ska förtydliga, jag är väldigt förtjust i teckningarna.
Ja.
Inte alls lika förtjust i texten. Så ska jag bara säga.
Ja.
Men samtidigt så är det kul tycker jag att det kommer en ny typ av
Alltså att det är en återknytning till en klassisk trolltradition. Det finns rätt mycket trollserier för barn liksom, så här. Och det är intressant att, att man kan göra någonting som känns ändå är rätt nytt liksom, så.
Okay.
Och inte, faller inte i allt för mycket klyschor så.
Nej.
Så. Men som sagt, det är, ja, texten är inte riktigt, håller inte riktigt samma klass som teckningarna, tyvärr.
Nej, synd.
Kanske skulle behövt lite varit lite hårdare redaktionsnypor.
Okay.
Och det säger jag då till vår kära poddvän Fabian Göransson som är redaktör för den här.
Okay.
Får han väl kanske får komma hit och försvara sig. Eller så blir han inte vad jag säger. Bara det är, låter det gå. Kanske, förklara sig kanske han kan göra.
Ja,
för det är inte en an. Ja,
nej.
Hur som helst.
Okay.
Så John Holmdahls Trollskogen, jag tycker att det var väldigt, väldigt vacker i alla fall.
Ja, ja, vi kan väl gå vidare till en riktigt bra serie som jag har läst nu, som jag har pratat om under lång tid. Retat som att jag ska läsa. Ja. Nämligen Frankenstein Underground. Den har ju hunnit bli lite... Jag går ett tag sedan den släpptes egentligen.
Ja.
Jag ska ju inte ursäkta mig så, men jag har varit swamped med mitt...
dagjobb?
Nej, inte dagjobb. Ja, dels festivalförberedelser, men sen så är jag ju även med i Urhunden Juryn. Så att jag har läst ohemult många svenska serier de senaste veckorna.
Ja.
Vilket gjort att jag fått lägga lite annat på
hyllan,
så länge. Men i alla fall, Frankenstein Underground är ju då den... fristående fortsättningen på Mike Mignolas och Richard Corbens Universal Monsters hyllning Hellboy House of the Living Dead,
ja,
som utspelar sig i Mexiko under Hellboys Lost Weekend. Men eftersom Hellboy är Hellboy så är hans Lost Weekend ett halvår snarare, där han krökar ner sig och det händer saker som man sen inte kommer ihåg så mycket av.
Ja.
I House of the Living Dead så får vi möta Frankensteins monster som har blivit såld av någon lite så här shady snubbe som har en så här freakshow.
Ah, okay.
Där han har ställt ut Frankenstein. Han säljer honom till en mexikansk forskare som vill ordna gladiatorspel med Frankenstein.
Så helt pass. Enkelt.
Så att han fightas ju mot Hellboy i den här House of the Living Dead. Och den här serien är som sagt fristående och knyter väl an bara som hastigast till hela Frankenstein-monster-myten. Liksom man får se lite nedslag i hans historia,
ja,
med tonvikt på upplevelsen han hade tillsammans med Hellboy där. Och sen så kastas vi in i den här serien där han igen då är, som sig bör, på flykt undan människor som vill honom illa helt enkelt.
Ja.
Och det här bryter ju inte jätteny mark, alltså så här, som första nummer. Det är ju introduktion till figuren så att man ska kunna läsa det här även om man inte har läst vare sig House of the Living Dead eller Mary Shelleys roman.
Nej.
Som det ju bygger på, eller sett de här filmerna. Det var, så
ja,
känns som att Mike Mignola är nästan mer influerad av dem egentligen. Den bilden av Frankenstein än kanske...
Klassiska Hammer...
Universal skulle jag säga. För där, det är ju alla de här... mer eller mindre krattiga uppföljarna på Frankenstein, Frankensteins brud, som är jättebra. Och sen så gjorde de ju 4-5 filmer till liksom, där Frankensteins monster dyker upp. Och väldigt skiftande kvalitet. Jag tycker jättemycket om till exempel House of Frankenstein, som är en av de sista som de gjorde, som är riktigt bra. Men i vilket fall som helst, om man inte bryter ny mark då manusmässigt här i första numret, så är det i alla fall en styrkeuppvisning från Ben Stenbeck som vi tecknar då.
Ja.
Och som sig bör då, färgläggning av Mr. Dave Stewart, så att vi vet ju att det blir kvalitet.
Ja.
Och det som sker här är att det händer hemska saker i det här första numret som gör att Frankenstein förbannar gudarna och blir bönhörd, kan man väl säga, för att han uppmanar dem att gudarna att de ska förinta honom, och då så rasar ett helt tempel ner på honom så att han hamnar under jorden, så som titeln antyder. Och there we are, en ganska bokstavlig cliffhanger.
Ja.
där han ramlar ner i mörkret. En annan skojig grej just med den här serien, det är att som så alltid då med i Mignola-svängen, så knyter han an till massor av sina tidigare berättelser. I det här fallet så är det ju BPRD, Universal Machine, som dyker upp, figurer därifrån som dyker upp igen. Men jag är ju som sagt rätt hemmablind vad det gäller det här, så det är svårt för mig att säga om man kan liksom ta in det här rakt upp och ner, men jag tror det, för jag vet ett par kompisar som är ganska nya för Mignola BPRD i svängen, som har läst och verkligen uppskattat den här serien, just för att det är en högoktanig monster action liksom,
ja.
I grund och botten. Så att den här tycker jag verkligen man ska plocka upp om man gillar monster. Gillar man sen Mignola och Ben Steinbecks teckningar, han är främst känd för att vi har pratat om
Baltimore.
Yeah. Jobb tidigare, så kommer man ju tokdigga det här, alltså, för det här är riktigt, riktigt bra. Mm. Även om som sagt första numret, 4 var kanske tar på alla cylindrar sådär, men liksom det kommer nog bli totalt 5-6 nummer. Mm. Jag har stora förhoppningar på att det kommer bli väldigt bra.
Ja.
Sen då tänkte jag ta lite mer introduktion till Fabio Moon, Gabriel Bar. Var ska man börja läsa dessa brasilianska bröder? Jag upptäckte väl dem med Umbrella Academy, tror jag faktiskt.
Okay.
Men har ju sen främst, jag är inte helt otippat uppskattat vad de har gjort tillsammans med Mike Mignola. De har gjort en serie som står ganska bra på egna ben, som heter Vampire.
Yeah.
Som man med fördel kan plocka upp, för att där vrider och vänder Mignola och bröderna på vampyrmyten och gör någonting som är jävligt köttigt och hårt, alltså. Så att den är en bra introduktion. Sen så har ju de gjort en hel del annat. En skräckserie som jag tyckte var riktigt bra är ju Pixu, också utgiven på Dark Horse Comics, The Mark of Evil, som de gjorde tillsammans med Becky Cloonan och Vasilis Lolos. Och den handlar väl i korthet om hur en ond kraft tar över ett hyreshus och personerna som bor i detta. Och det blir ju lite som en antologi skräckis, liksom, att de olika tecknarna ritar olika figurers öden och äventyr, ska man kanske fel sagt när allting bara går åt helvete, men
ja.
Vilket fall som helst. Det som var remarkabelt tyckte jag med den här serien var att just den lyckas så väl med att få till en sån här obehaglig stämning, så att det är faktiskt i vissa rutor, så du vet, det tar ett tag när man processar den visuella informationen. Jag hoppade faktiskt till ett par gånger när jag läste den här. Det är ju inte så ofta som man gör.
Nej.
Man lyckas med det just i serie sammanhang, för det är ju mer film och andra sån här former av uttryck där man liksom inte bestämmer takten själv på det sätt som man gör i serier.
Nej.
Där är det lättare att få till den effekten, men här lyckas de faktiskt, så det är jävligt obehagligt emellanåt, alltså. Riktigt bra, Pixu.
Ja.
Mark of Evil och
lite Ivan de Lindqvist vibbar på det, alltså i tonen, eller? Alltså i det här vardagsskräcken.
Ja, lite grann kanske, ja. man kan säga det.
Ja.
Ja. Jo, men jo, det man kommer, det kan nog stämma.
Mm.
Någonting helt annat, det är ju serier som de gjorde i början på 2000-talet, DE Tales, Stories from Urban Brazil, som är mer slice of life berättelser där, som bröderna gör tillsammans. Jag vill vartannat kapitel, kan man väl säga, förutom det som en riktigt skojig story som de bägge två tecknar, fast samma berättelse, samma sekvens, fast lite olika då.
Jaha.
Just för att ge två olika versioner av en av samma händelser. Som handlar om en snubbe som är nervös, han har träffat en tjej på krogen. Hur ska det gå? Och så möter han två olika versioner av sig själv när han är på muggen. En som det har gått bra för och en som bara deppat ihop totalt.
Oj då.
Och sen vet man inte hur
det faktiskt
hur det kommer sluta. Kommer han vara den här lyckliga, gladfulla snubben som bara, men det här gick ju bra, jag bjöd på ett par drinkar. Eller kommer han vara, nej, jag spillde ut en drink. Det här kommer aldrig gå. Så att det, ja, det är mycket så här kroghäng, lite magisk realism. Sen är det lite så här 20-something spleen som jag känner mig ganska kall inför. Så att den är lite, och även här är lite så här ojämn manusmässigt, men alltså det är ju fantastiskt snyggt tecknat. För man ser ju här, den är ju som sagt gjord för, ja, snart 15 år sedan, men de har ändå hittat väldigt egen stil, även om de har utvecklats och slipat, ja, mycket på det de gör liksom sen dess. Den är väl, ja, den ligger ju utanför min vanliga discomfort zone med skräck och våld liksom, så att det, men ja, om man gillar mer den här realistiska stilen, slice of life grejen, då kommer man nog uppskatta det här till viss del, även om jag har hört både bu och bö från andra som jag pratat med som har läst den här faktiskt. Vissa har blivit trötta på också på den här 20 something spleen grejen som de inte riktigt tar i grejerna de gör idag. Jag ska till exempel läsa en serie de gjorde för Vertigo för ett par år sedan som heter Daytripper, som jag har stora förhoppningar på. Mm. Ett maffig pjäs där man också följer så här olika människöden i Brasilien.
Ja.
Och det roliga just med Fabio Mon och Gabriel Blois är att de har ju lyckats att kombinera det här som många försöker liksom, att de gör, ja, såna här mer franchise anknutna grejer som BPRD och lite grejer med Gerard Way och sådär, men de har liksom inte tappat bort som många andra indieskapare gör helt och hållet. De håller ändå kvar liksom vid att göra sina egna privata projekt, ja, så här, parallellt. De släpper ju även en del serier enbart på franska marknaden och såna här grejer. Så, ja, så att, det är ju riktigt skoj. Jag ser verkligen fram emot att träffa och prata med dem när de kommer hit.
Ja.
Ska bli intressant.
Det är intressant också med ett brödrapar som tecknar båda två. Liksom, oftast brukar, ja, det ju vara en tecknar, en skriver eller något sånt där. Liksom. Men,
ja,
men att de har egna stilar båda två, det är rätt kul.
Ja, jo, verkligen. Men jag har ju pratat om det där tidigare, att verkar vara någonting i vattnet där i Sydamerika. För vi har ju ett annat sydamerikanskt brödrapar som turas om att göra Ape Sapien till exempel.
Ja.
Som jag får vara den som glömmer namn idag tror jag. För att, ja, nu är jag lite punchig, men jag ska se fram vad de jepparna heter. Ja. Nej, det har jag inte. Men i alla fall, ja, kolla upp Ape Sapien så vet ni vad jag menar.
Yes.
Av just Scott Daly som jag för övrigt också är en.
Ja.
Yes.
Men det är kul. Det roliga med att de kommer hit, just det där brasilianska serier kanske inte, och serieskaparna är inte någonting man snubblar över varje dag liksom, så att det,
nej,
är kul att få det perspektivet också.
Jo, men definitivt.
Ja.
Så att jag ser fram emot den intervjun som jag tror att jag kommer hålla ju faktiskt.
Ja.
Med bröderna. Ja, Anton, hade du något mer idag eller ska vi avrunda?
Ja, vi säger väl redan nu att efter att ni har vart och sett Age of Ultron, ja, så ska ni förstås läsa mer serier.